Ja, ikväll är tanken att vi här i Radio Falköping ska hjälpa er lyssnare att hitta rätt och förstå vad de här olika nomineringsgrupperna inför valet till kyrkofullmäktige vill prioritera och vad vi som väljare kan förvänta oss om vi röstar på den eller den gruppen. Kyrkovalet hålls ju den 21 september, men redan från och med nu på söndag kan ni börja förtidsrösta. Kyrkovalet har ju sett som det glömda valet. Men tänk om vi här på Falbygden kunde låta det bli ett val som verkligen påverkar. Så även om du tidigare inte gått och röstat, så häng med nu så ska vi presentera först nomineringsgrupperna här i Falköpings pastorat. Och sen om en stund, kanske framåt om en timma, vi får se, tar vi in representanterna för grupperna i Floby och Stenstorp här i studion. Till min hjälp har jag Roger Andersson, och tillsammans ska vi försöka förklara vad grupperna egentligen menar är viktigt för kyrkan. För det kan väl inte vara meningen att kyrkan ska vara statens och politikernas förlängda arm. Ja, om ni lyssnade på Karl-Erik Tysk i 10-12 tidigare idag, går ju repris sent ikväll, så verkar det ju som de politiska partierna efter att kyrkan skildes från staten inte velat släppa kontrollen utan ännu mer centralisera och ta makten över hur man ska bestämma över församlingarna. Och det här verkar ju vara ideologiskt styrt. Vi får väl se. Men nu tycker jag att vi börjar med att de som sitter här i studio nu får presentera sig. Vilka nomineringsgrupper de representerar och vad de ser är viktigast för kyrkan. På par minuter här så tycker jag vi börjar här på min vänstra sida och så går vi varvet runt. Varsågod.
Tack så mycket. Jag heter Mats Andersson och jag är kyrkvärd och en av dem som håller i söndagsskolan och allmänt aktiv i församlingslivet, främst i Sankt Olof. Vi är en grupp engagerade och ideella, och vi är glada över att äntligen går att rösta på Öka i Falköpings pastorat. Öppen kyrka för alla. Vi vill ha en öppen kyrka där alla människor är välkomna oavsett sexuell läggning, funktionsvariation eller ålder. För Gud älskar alla. Tack.
Och jag heter Agne Furingsten och representerar Frimodig kyrka. Vi har funnits med i kyrkofullmäktige under en tid. Den viktigaste frågan för oss är att vi vill att Jesus ska bli trodd, känd, bekänd och älskad i kyrkan. Det är kyrkans unika budskap. Och därför är det viktigt att vi har det. Vi vill ha en öppen kyrka där alla är välkomna. Och vi vill också att kyrkans beslut ska fattas lokal nivå i första hand. Tack.
Och jag heter Dag Hegrell och representerar Borgerligt Kristens Samverkan. Det är en ny nomineringsgrupp som slog samman av gamla Borgerligt Alternativ och Kristdemokraterna, en politisk nomineringsgrupp. Vi vill värna om församlingslivet, och församlingsråden måste få mer att besluta om församlingen överhuvudtaget och församlingens engagemang i det kyrkliga arbetet, som till exempel konfirmation och liknande. Det kyrkliga kulturarvet vill vi också värna om, att det förvaltas väl. Vi vill minska byråkrati inom Svenska kyrkan, ner på det lokala planet. Och söndagsgudstjänsten är ju huvudbiskapet, eller det som bär vidare i.
Jag heter Arne Gunnarsson och är för närvarande ordförande i kyrkorådet i Falköping. Och jag tillhör nomineringsgruppen Socialdemokraterna. Vi lägger lite karbon på här och säger att alla vill ha, det verkar som alla talar för en öppen kyrka, fri från diskriminering, och dit alla är välkomna, och där trösklarna är tämligen låga för att komma in. Tron kan ta sig flera olika riktningar, och Nu lutade jag mig bakåt, men nu fick jag regi här, men jag hoppas ni hörde, kära lyssnare, vad jag sa. Om inte så kan jag hänvisa att du är föregående talare. Men där är vi för närvarande, och öppenhet. Vi måste bli fler i Svenska kyrkan, har vi konstaterat. Vi måste, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandverksamhet, tror vi därför är väldigt väsentliga och viktiga frågor inför det här valet. Hur vi blir fler och hur vi ökar antalet ungdomar i verksamheten och kan engagera. Vi lever i en otrygg och föränderlig värld, och jag tror att behovet av andlighet är större än någonsin. Kom just från en budgetberedning där man påtalade att antalet konfirmander har ökat med nästan 200% sen föregående år, och det är väl i och för sig något att glädjas åt när vi sitter här nu.
Amen på den.
Gick det bra, Roger?
Du skötte det bra.
Ja, jag heter Almi Gilbertsson, jag är 26 år gammal, bor i Falköping, representerar Sverigedemokrater i Svenska kyrkan. Tycker det har sagts en hel del kloka saker av de föregående talarna här, de herrarna som har talat. Jag skulle vilja säga som så att jag vill se en Svenska kyrkan som är i tiden men inte av tiden. Vad menar jag med det? Alltså att vi ska existera och verka i den samtid som finns nu, men inte ihärdigt färgas av den. Jag tycker att vi fortsatt ska arbeta både i Falköpings pastorat och i andra kyrkosammanhang för sammanhållning, gemenskap och föra vidare de traditioner som binder oss samman. Det är ju att både pensionären och ungdomen känner samma tillhörighet och gemenskap till varandra. Och då genom att de här gemensamma banden och värden, det bidrar ju till att stärka Svenska kyrkan. Men det fantastiska i det är att Svenska kyrkan kan ju vara en del i att stärka det svenska samhället. Tack!
Mm. Och jag som är enda kvinna i det här sammanhanget här då. Jag heter Eva-Marie Brorsson och är idag vice ordförande i kyrkorådet. Och har suttit med den här mandatperioden. Det är intressant att sitta med i kyrkorådet. Jag har suttit med i kommunen förut. Man bytte. Och jag representerar Centern. Centerns nomineringsgrupp i kyrkovalet. Och vi som många andra här tycker ju att en öppen kyrka, en nära folkkyrka är bra. Som sagt, det ska vara låga trösklar. Alla är välkomna oavsett kön och tillhörighet. Så. Kyrkan ska vara en trygg famn i en orolig värld. Och ett stöd genom hela livet. Och sen är det ju viktigt, vi har väldigt många kyrkor och de ska vi förvalta på ett bra sätt. Det är ett kulturarv. Och det kräver sin man eller kvinna att göra det.
Och jag heter Roger Andersson och jag jobbar här på Radio Falköping, och jag och Pio, vi sitter här på kanten av det här långa bordet nu, och vi ska ju då ställa lite frågor och sådär till er, och Pio, du sitter bredvid mig här.
Ja.
Du har ju förberett en del frågor här.
Ja, vi har ju fått frågor från lyssnare och folk som vill ha reda på en del, och jag tänkte att vi tar en runda så här att ni kan svara ja om ni håller med de här påståendena vi kommer att göra. Eller nej om ni inte håller med. Ska du börja, Roger?
Ja, men det kan jag absolut göra. Då har vi en fråga här nu som låter så här. Bör jag som medlem själv kunna välja vilken församling jag vill tillhöra? Ska vi börja i den ordningen som ni presenterade kanske?
Ja, egentligen, men rätt så svårt i den organisationen det är just nu. Så att det är egentligen en omöjlig fråga att svara på. För att,
det blir ett ja helt enkelt.
Ja, det blir ett ja, för att den är jättesvår att svara på eftersom linjerna är så skarpa, och det har vi inte som pastorat någonting att göra med, utan det handlar om större frågor, om vi ska öppna upp och säga att det är större, alltså om vi säger att det, du får välja församling i, och då måste man in på stiftet och även inom nationellt då, för att försöka ta bort de här, för det blir ju så att man är i den församlingen man är i rent geografiskt. Och det är lite svårt, frikyrkan har ju lite annat, där kan man ju vara med i själva kyrkan, men vi är svenska kyrkan och vi är delade redan från början. Så det går inte att säga nej eller ja på den frågan.
Om jag frågar så här då, håller ni alla med om det här? Är det ett enhetligt ja på den, eller det som sa du så här?
Jag tycker det är ett enhetligt, ja förlåt, enhetligt ja egentligen.
Ja, jag menar det, alltså ja.
Det är ingen som har emot tanken, men just nu organisatoriskt
så är det omöjligt.
Är det ingen quick fix, utan då får man ju så att säga lösa det på stiftsnivå eller på annat ställe.
Ja, i Frimodkyrka så driver vi nationellt att vi vill att man ska kunna ha frihet att välja vilken församling man vill tillhöra. Mm. Så att det är väldigt tydligt ja från min sida.
Ja, okay.
Och både ett kristen samverkan, precis samma sak, vi driver det centralt också. Vad är en församling? Är en församling geografisk, man ritar på kartan, eller en församling den skara människor som firar gudstjänst tillsammans? Ja. Så vi är för en fri församlingsstorhet.
Ja, ja, men precis. Men ni andra tycker i alla fall att det är ett nja på det.
Ja, det är inte så enkelt eftersom vi bor i det pastoratet med de församlingarna. Mm. Sen i pastoratet kan man ju välja församling. Mm. För jag bor i en församling, men har varit med i församlingsråd i ett annat församling inom pastoratet. Och det har man rätt att göra.
Mm. Man är ju fri att ta vilken kyrka man vill. Och det, där kan man ju också bli engagerad, även om man inte är med i själva församlingen.
Sen får vi vara lite tråkigt, så får vi också säga att det kanske inte är någon fråga för varken församling, stift eller kyrkomöte, utan det är ju en riksdagsfråga, det är ju kyrkolagen som man förändrar på. Så. Mm. Mm.
Men det är alltid intressant att höra hur ni resonerar, vad tänker man? Mm.
Mycket intressant. Ja, P.O., tar du nästa fråga då?
Bör Svenska kyrkan tydligare stå upp för förföljda kristna i andra länder?
Ja.
Absolut.
Självklart.
Ja.
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 Det var ingen tvekan där.
Det var ni väldigt eniga. Ja.
Det var en bra, enkel fråga.
Skulle vi sluta där eller?
Ja. Ja. Tack så mycket.
Jag kan väl ställa en fråga till samtalsledaren. Det är ju, vi sitter ju här som företrädare eller som kandidater inför det lokala kyrkovalet, och frågan hur man exempelvis då ska hjälpa förföljda kristna i världen, det är ju, till dels kan det vara en pastoratsfråga, men det är ju också på så att säga högre nivåer i kyrkan, och det har ju jag vet att min nomineringsgrupp Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan och andra nomineringsgrupper som har drivit det i kyrkomötets sammanhang, att vi ska ta tydligare ställning kring det.
Precis, så det ligger på en högre nivå. Och
nej, inte enbart, för att församlingsråden har ju möjlighet att sätta kollekter till speciella ändamål. Så att där kan vi
på lokal nivå.
Och dessutom är det så att våra lyssnare har ju rösträtt i alla tre nivåerna, både på församlingsnivån, stiftsnivån och kyrkomötesnivån.
Sen får man väl säga att i en kristlig anda är det väl vår skyldighet att hjälpa alla som lider nöd och har besvärligt i världen. Sen naturligtvis känner vi en samhörighet med kristenheten, men det får ju inte snäva till enbart, men det så var väl kanske inte andemeningen i din fråga. Nej. När svaret blev ja.
Mm. Ja, jag tror att om jag bara får säga det. Det är ju så att kristna i världen är den mest förföljda gruppen av människor överhuvudtaget. Så även om jag håller med dig om att vi har ett ansvar för alla som lider, så är det den största gruppen som förföljs för sin tro, som får lida för sin tro. Så därav självklart ja.
Och Svenska kyrkan finns ju ute i världen.
Mm. Mm. Verkligen.
Många länder.
Men inte alla.
Nej, där men är de, många länder.
Där är de ju bandlysta av regeringar till och med på vissa orter. Mm. Det är ju extrema förföljelser på vissa håll.
Men svaret är väl entydigt ja.
Ja. Ni är så eniga här, tycker jag. Vad trevligt. Ska vi då fortsätta med nästa fråga? Det här med kyrkoval. som vi då står inför alldeles snart här. Bör det förändras så att det, de som aktivt deltar och går i kyrkan kan påverka mer? Vad tror ni om det då?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Jag skulle vilja också lyfta fram, för att vi som nomineringsgrupp i Frimodig kyrka driver att vi ska, kyrkan byggs underifrån.
Mm.
Och det betyder att den lokala församlingen ska ha ett större inflytande, tycker vi, när det gäller att formera beslut och frågor.
Mm.
Vi till exempel på nationell nivå driver vi frågan att församlingsråden ska väljas av den lokala församlingen, inte av kyrkoråd eller kyrkofullmäktige, utan det är liksom en underifrån demokrati, tycker vi.
Men då har jag en förfråga. Ja. Fungerar det inte riktigt så idag, eller?
Ja, det, nu har jag bott här i Falköping 1,5 år och har inte varit med i kyrkopolitiken.
Nej.
Men i förra, där jag bodde i Västerås stift,
ja,
där bestämde kyrkorådet vilka, ja, personer som skulle sitta i, ja,
så
i
församlingsrådet. Så fungerar det här med.
Ja, jag tänkte,
vi har ju också nomineringsmöten i de olika församlingarna, där vi alla har rätt att lägga förslag på vilka som ska sitta i församlingsråden. Så att det är öppet för alla då att komma med förslag, och sen så läggs det förslaget till kyrkofullmäktige som sen väljer församlingsråd. Och det kan vara olika nominerings- eller olika tidsperioder de har sitter på.
Frågan där, är det kyrkofullmäktige eller kyrkorådet som väljer?
Det är för kyrkofullmäktige.
Mm.
Så man kan väl säga att vi stadfäster ju i grunden det som man tar fram i de lokala kyrkoråden.
Kunde inte sägas bättre.
Och det, i och för sig är väl det kanske en omväg, men så är det just nu. Men inflytandet finns ju på den nivån. Mm. Det är ju helt klart.
Det kan ju teoretiskt bli så att i någon lokal församling har man en annorlunda majoritetssituation,
absolut,
än vad man har i andra församlingar inom samma pastorat. Och då, det vill säga i Falköpings pastorat. Och då kan det bli lite knepigt om det ska vara samma sammansättning oavsett i vilken församling. Om man har olika, då blir demokratin inte riktigt fullt ut.
Ja, men man kikar inte riktigt åt de nomineringsgrupperna, tycker jag, församlingsrådet. Man tittar på vilka är engagerade i församlingslivet i vår församling.
Mm.
Och vem som vill sitta.
Mm. Och vem som vill sitta och ta ansvar.
Och sen så är ju det ett förslag som går vidare till
2025.
Ja, det går ju till valberedningen och så vidare sen.
Precis.
Och det är ju sällan att fullmäktige ändrar det, utan det kommer ju faktiskt ifrån församlingen.
Mm. Och det är det som driver kraft, inte bara drivkraften, utan vad ska jag säga, grunden för att det ska finnas en församling, att det ska finnas x antal förtroendevalda som kan ta ansvar. Finns det inte det, så det sammanläggs ju den församlingen med en annan församling om det dras till sin spets.
Mm. Vad säger ni som inte har...
För att inte fastna i så mycket formalia i vad gör fullmäktige och vad gör kyrkorådet och så att säga, hur ser beslutsprocessen ut, så håller jag med Arne i de resonemangen han för, att det är väldigt viktigt att de som vill vara med och är aktiva och har tankar och idéer på hur man kan driva församlingen och hur man kan utveckla den, får vara med i den processen, och att du har det här underifrån, inte perspektivet men underifrån drivet runt om i församlingarna. Det är jätteviktigt.
Det måste ju finnas, såklart.
Ja, vad säger du, Arne? Har du något att tillägga?
Nej, vi är ganska eniga. Det är inte tråkigt, utan jag tycker att det är ganska, så bör det vara, eftersom vi ska jobba på ett annat sätt i gemenskap för att stärka kyrkans ställning. Så jag ser ju mer som ett plustecken att vi
hoppfullt
att vi har en enhet i väldigt många frågor. Det vore förfärligt om vi skulle sitta här och med olika uppfattningar, men det är klart att underifrån perspektivet är ju alltid viktigt. Man pratade ju förut om, det var gamle Roland, min företrädare, han pratade om bärarlagen. De som bär. Och det är ju de som finns ute i bygden, det är klart. Det är de som bär det här. Mm. Därför är det den viktigaste gruppen vi har.
Bra, intressant. Jag hade ju ett samtal med Karl-Erik Tysk i 10:12 här idag, och han ville gärna ringa upp. Så vi har ringt upp honom, för han hade några frågor faktiskt att ställa till er här. Har vi dig med, Karl-Erik?
Ja, jag är faktiskt idag.
Mm. Du har hört lite grann av hur diskussionen har gått här, och du nämnde att du hade några frågor. Du får gärna ställa dem här, får vi se vad vi får för svar.
Ja, det brukar ju fungera ganska bra på det lokala planet ofta. Trots att man väljer det partipolitiskt i stor utsträckning, vilket jag inte gillar särskilt mycket. Men om man går upp på den högre planen, till exempel riksplanen, så är det ju så att kyrkovalet gäller ju också det man ska och rösta in människor i kyrkomötet. Eller hur? Och då undrar jag lite grann över varför det är så att de politiska partierna vill dominera så starkt i kyrkomöten. Jag vet att det inte är så på det lokala planet alltid, men på riksplanet är det faktiskt så att de som inte är invalda politiskt, de kommer ganska lätt i skymundan. Och man blir väldigt förvånad över att partierna ibland yttrar sig på det här sättet. Ett parti säger att om Jesus bodde här idag så skulle han tillhöra vårt parti. Och ett annat säger att Jesus skulle vara en av oss. Inte det att yttra sig väldigt övermaga när Jesus verkligen har en helt annan uppfattning om relationen mellan stat och kyrka, mellan staten och Guds rike. De han egentligen säger är ganska oförenliga storheter. Det är min fråga.
Ja, det är ett stort problem och har varit. Jag har ju varit med i kyrkorådet sedan jag var 18 år och det är ett jättestort problem att det sitter människor och bestämmer över kyrkan som inte är aktiva i kyrkan. Det ställer till problem för att man inte är engagerad, man vet inte egentligen hur församlingslivet är i botten, om man säger så här. Det har väl blivit bättre och bättre ju färre partier som har varit med, och dessutom så är det mindre attraktivt att sitta i kyrkoråd och sånt där, och då kommer det människor som är intresserade av kyrkan, och det är väldigt viktigt. För mig, när jag har suttit i kyrkoråd och sånt, så har det varit väldigt viktigt att vara med i alla verksamheten och ta en uppfattning om hur det verkligen är där. Och det är liksom det som är det viktiga, och det där med ideella känner vi alla som jobbar för, jag menar, Farköping är ett väldigt litet pastorat. Vi som sitter i så fall och ska bestämma i verksamheten, vi ska ju veta vad det är för olika saker som vi bestämmer om, annars kan vi inte bestämma det. Så det, ja, för mig är det väldigt viktigt att vi då i våra nomineringsgrupp har ju bara sådana som är kyrkligt aktiva och ideella. Och det blir att vi kommer från som du sa, att vi kommer nerifrån. Och det är därifrån vi också kan möta människor. Dessutom då handlar det ju om att man måste på något sätt veta att det här är faktiskt, det här har vi från Gud. Och går man inte in i det här med bön och andligt vägledning, så kommer detta att bli fel. Och det har varit så många gånger som det är så i politiken, som det hette förr, och det här nomineringsmöten, grupperna som vi ska försöka få liksom mer särskilda, tycker jag, än att ha partier. Tack.
Vad säger ni SD om varför är ni med? Varför tycker ni det är så viktigt? Och
ja, men jag kan ju faktiskt hålla med då den talaren som ringer in här, och det är också därför som vi inte längre, eller jag inte längre representerar, i varje fall i det här sammanhanget, Sverigedemokraterna, utan jag representerar nomineringsgruppen Sverigedemokrater i Svenska kyrkan. Och det är ju, vi har ju i alla år egentligen sett en problematikbild med att
men ursäkta in... mig, är inte det samma sak? För ni är exakt samma personer som sitter på båda posterna i partiet och i nomineringsgrupperna, eller?
Så skulle jag väl säga att det ser ut i många små kommuner i många sammanhang. Jag vet ju andra personer vid det här bordet som jag träffar i andra sammanhang än just kyrkopolitiken. Så ser det ut, men det finns ju ingen koppling mer än namnet och vissa personligheter på pastorat och stiftsnivå mellan Sverigedemokraterna och Sverigedemokrater i Svenska kyrkan. Jag tycker att det är en väg som fler nomineringsgrupper bör gå, som inte redan har gjort det, men som fler bör göra över tid, och att vi arbetar bort den problembilden i Svenska kyrkan. Så jag håller med i det.
Ja, för jag tycker liksom när det är rena, det är väldigt lätt att ideologin går över i kyrkopolitiken, och det där är ju inte helt bra.
Jag tänker på att att vara förtroendeval i Svenska kyrkan, tycker jag man kan dela upp i tre delar egentligen. För troendevald, man alltså vald i förtroende för de troende, och varken Borgerligt Alternativ eller den nya nomineringsgruppen Borgerligt Kristen Samverkan har någon partipolitisk koppling, så att det är nog en icke-fråga för oss, tycker jag.
Ja, vi från Frimod kyrka, så är det en av våra tre huvudpunkter i det här årets kyrkoval, att vi vill ha en kyrka fri från partipolitik. Och det är lite som du var inne på från Öka, att engagemanget är viktigt, att i kyrkan, det ska inte bestämmas, teologi eller så ska inte bestämmas i partikanslier någon annanstans, utan det är lokalt i kyrkan och sen på stifts- och naturligtvis kyrkomötesnivå. Så vi har drivit den frågan länge och vi kommer fortsätta driva den. Jag hoppas att så småningom så ska man inse att Svenska kyrkan frigjordes från staten år 2000. Det finns vissa band fortfarande genom den kyrkolag som vi har idag. Men vår ambition är att också den ska förändras så att Svenska kyrkan blir en fri kyrka också i verklig mening. Tack.
Vad säger du, Arne, då? Du känner dig lite utmålad här, har en känsla av.
Inte alls. Jag går med näsan i dyn och plöjer där och försöker göra det bästa möjliga av situationen. Dessutom är jag ödmjuk. Jag ser ju det komplexa i den förändring som sker, där staten har haft en total dominans över kyrkan. Och det byråkratiska inslag från statlig verksamhet är väldigt tydliga. Ibland känner jag igen mig som min tid som statlig verksamhetschef. Eller jag får säga, det är ungefär... Men samtidigt ser jag då att underifrån perspektivet börjar växa fram, men det är ju otroligt. Och jag tycker också att mångfald, det innebär ju att vi möts med olika ideologier. Det måste vi våga erkänna, att vi tycker olika. Och det är väl det som jag tycker också är lite det fina, att det kan vi förena i just tanken på att vi är en allmänlig kyrka och vi jobbar inom den ramen, så att säga. Men vi gör det med olika ingångar. Jag har aldrig kunnat känna att jag drivs av någon ideologi för att jobba med det här. Men vi har begravningsverksamhet. Vi disponerar en budget här på 80 miljoner i bara lilla Falköping. Det är inte bara att över en kafferast ändra det här. Och det förändringsarbetet för man väl framåt, antar jag, på riksplanet. Och det måste det ju ske. Jag ser det här framför mig, men just nu har jag svårt att se hur det här ska formeras. Det måste väl ni också erkänna, kanske, att ni ser. Om man vill fortfarande ha en folkkyrka, för det tyckte jag vi var väldigt eniga om. Då tror jag det här är en ganska problematisk sak.
Ja, men det handlar om ju samtal. Det gäller ju att man samtalar om det och att man vet att man är ödmjuk inför framförallt vem är det vi ska ha den här kyrkan för, och vem ska vi först fråga? Det är liksom Gud vi ska fråga först. Och har man liksom inte, alltså det handlar om en relation till Gud, och det ska vi få, som vi tycker är att öka en gemenskap mellan förtroendevalda, ideella, anställda och församlingsmedlemmarna, så måste vi komma närmare varandra, och vi måste veta vad vi gör. Vi måste också komma närmare Gud, för utan Gud så kommer det inte här att hända någonting. Och det handlar om.
Det handlar alltså om kommunikation mellan människor och med Gud. Det är trepartsdiskussion.
Ja, alltså problemet är ju inte ett problem, för vi har alltid Jesus med oss, och det är bara att fråga honom, och jag lovar att vi får svar om vi frågar.
Hur har ni diskuterat i Centern? Jag vet att frågan har varit uppe hos er, det här med nomineringsgrupper och så vidare.
Ja, det är olika i våra tre pastorat i Falköpings kommun. Mm. Alltså Falköpings pastorat är väl det enda där vi har Centerns nomineringsgrupp. Mm. Men vi ser ju också att det börjar bli svårt att få folk att ställa upp i valen. Sen partipolitik, ja, det håller vi ju inte på med så mycket på lokal nivå. Och jag vet att när Centern tog fram sitt val, nu har ju Anna-Karin Hatt med där, men det är inte partiet som har tagit fram några riktlinjer, utan det är de som sitter i kyrkomötet som representerar Centerns nomineringsgrupp.
Intressant. Vad säger du, Karl-Erik? Du har du fått 6 olika röster här.
Ja, jo, delvis har jag fått mer om det, erkänner jag. Men det är inte så konstigt på lokalplanet. Men allt handlar ju inte om lokalplanet. Är det inte så att det första man måste ta reda på när man skapar ett sånt här nomineringsprogram är vad Jesus tycker? Mycket enkelt sagt.
Amen.
Har du någon mer fråga du vill ta upp?
Jag hörde inte vad jag sa.
Jo.
jag sa det här att ska man inte utgå ifrån vad Jesus säger och se hur han vill att hans kyrka ska vara organiserad.
Men alltså gör vi inte det så har vi ju missförstått hela kyrkans... kyrkan är ju instiftad ifrån Jesus när han skickade ut Petrus som direkt och alltså följer vi inte Jesus, för det är det hela kyrkan handlar om. Varenda fråga vi ska ställa oss är ju, vad skulle Jesus säga i den här frågan? Hur skulle han ställa sig? Och det måste vi göra i varje fråga om vi överhuvudtaget ska kunna utvecklas som kyrka.
Så man kan säga att det är vår affärsidé.
Ja, precis.
Jag håller med om det. Och vår första punkt som Frimodig kyrka har i det manifest som vi har tagit fram inför det här valet och som vi driver, och står det: Jesus Kristus är kyrkans herre. Och går man till kyrkoordningen så är det väldigt tydligt också vad vi ska syssla med i kyrkan. Så jag håller helt med dig vad du sa här, och det är Jesus i centrum.
Men får jag ställa då en följdfråga här? Hur kan det komma sig att ett parti faktiskt har sagt inför kyrkovalet att Svenska kyrkan behöver eller ska investera i vapenindustrin?
I vad?
Vilka är det som har gjort det?
Det är Sverigedemokraterna som har gjort det. Häromdagen.
Nu blir du ställd här, det är inget du känner till kanske?
Jag vet inte om jag ska kommentera det. Nej, det är ingenting jag känner till. Gör jag inte. Jag kan ju svara för vad jag ser vi behöver utveckla i Falköpings pastorat, men jag har inte hört om det på riksnivå. Nej, jag har hört andra kyrkopolitiska utspel den senaste veckan, men inte just den.
Nej. Och det är ju ganska märkligt ändå när Jesus faktiskt står för icke-våld i högsta grad.
Kärlek.
Jag tycker det. Jag personligen anser jag att de politiska partierna överhuvudtaget inte skulle ha något med kyrkoval att göra. Det är ganska världsunikt för Sverige. Kanske något enda land i världen har det. Det är mycket märkligt.
Du har kanske rätt i det att vi har en... Hur det har blivit så här, det kan vi ju fundera på. Vi löser väl inte det vid bordet här, men jag tror det är frågor de här herrarna och damerna tar med sig här. Och vi får väl föra det vidare.
Okej.
Jag tycker vi för lyssnarna också, alla kanske inte kommer ihåg dig, Karl-Erik Tysk. Du var präst ute i Torbjörntorp här på 80-talet.
Och
90-talet. Ja, det är intressant. Tack för att du var med en stund där. Vi ska fortsätta. Vi har mer frågor här som vi ska försöka gå igenom. Det blir ett rejäl diskussion om det här, tycker jag.
Tack så mycket.
Hej. Tack.
Hej. Ska vi se, vad vi tar du nästa?
Ja, men det kan jag absolut göra. Och ska vi då gå till hade vi...
Ja, just det. Jag kan ta den.
Mm, tar du den.
Det har ju varit uppe lite diskussion och det är ju ändå nere på lokal nivå för hur gör prästerna med brudöverlämning. Jag vet inte om det kanske inte hamnar i kyrkorådet, men det handlar ändå på hur man gör i den lokala församlingen. Och därför tycker jag det är nog därför frågan kommer och är intressant i det här. Vad säger ni om det?
Jag tror vi ska gå runt. Förlåt, ja. Men, det handlar ju om de människorna det handlar om man säger så här. Den som har ett bröllop ska naturligtvis prästen göra det som de tycker är det rätta. Och där är det flexibilitet och människokänning som det går. Så att jag vet inte riktigt, det är en fråga som egentligen inte borde ställas. Nej. Så sett. Men den finns. Jag vet att den finns och det är synd. För den behöver inte finnas för att det går att göra på olika sätt.
Det är en icke-fråga tycker jag, för att den avgörs i samtalet som prästen har med brudparet. Att de får bestämma hur man vill ha det. Det är absolut så.
Och mitt svar är att det var det dummaste jag har hört. Det här är ett offer för att man tittar på mycket amerikanska tv-serier. Och kyrkoordningen och gudstjänst, heter den, kyrkohandboken är väldigt tydlig med... det här med att brudparet skulle bestämma över en gudstjänst, det känns mig väldigt främmande.
Hur låter, menar du då att prästen bestämmer hur brudparet ska göra?
Nej, men framförallt inte när det gäller brudöverlämning, för
det är ju liksom helt meningen.
Totalt emot det, för jag fattar inte hur... Jag menar, bruden är ju eget förstående och fatta beslut. Hon är ju inte omyndig förklarad.
Nej, men det är olika traditioner som kan hållas.
Jag skulle vilja säga att i tro på Jesus så tror jag inte han bryr sig om brudöverlämning, så att säga, i sitt koncept. Det känns som en väldigt icke-fråga, som du säger.
Vi verkar vara eniga runt det här bordet i alla fall. Den diskussionen på kyrkopolitisk nationell nivå känner jag till i alla fall, och det är ju vi verkar vara rätt så tydliga här med att den absolut viktigaste dagen i ens liv för två människor, ett par, att det är paret som bestämmer hur de vill göra för att fylla sin dag, om det är att ha ett väldigt, som man säger då, i traditionell svensk mening, överlämning, eller om man vill influeras av ett land i västvärlden, hur man nu gör upp till dem.
Mm. Som kvinna, vad säger du?
Jag tycker att man ska få välja.
Jag håller med dig.
Det är ju brudparet som, det är deras dag. Då ska de få välja.
Jag kan hålla med dig om att det är filmer som har
amerikanska filmer. Det är
men vi har ju titta på svenska filmer istället.
Ja, men om man tittar på hur det är nu, så är det ju många olika nationaliteter också. Och där är det ju väldigt olika. Jag har varit vaktmästare ett bra tag också. Och jag har varit med om liksom alla möjliga, och det är helt olika på. Och det är ju liksom, det ska det vara. Det är ju som tron överhuvudtaget. Går vi ut utomlands så ser ju inte tron och kyrkan ut. Vi skulle inte känna oss hemma, nej, kanske i Asien eller i där, men vi tror på samma Gud liksom.
Vi går vidare.
En fråga här som kanske inte berör oss här i stan just nu, men den kan komma dit för att den har dykt upp på några ställen i Sverige, va? Bör mission och sprida kristna tron vägra tyngre än interreligiös dialog, om ni vet vad jag menar med det. Alltså att det handlar om relationer mellan flera religioner. Jag vet ju att kyrkan på några ställen hittar på saker ihop med buddhister och muslimer, och där man tycker det är så viktigt istället för att sprida kristna tron.
Nej, men alltså, sprida kristna tron är ju grunden i alltså, gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi kan inte komma runt det.
Men det är inte viktigare då att vi skapar dialog med alla de här invandrarna?
Nej, inte viktigare, men det är viktigt att vi pratar och har dialog med dem. Men det viktigaste är, och våran grund är, att vi ska sprida och göra alla folk till lärjungar. Alltså att vi ska få folk att förstå att Jesus går jämte och älskar den. Det är det vad vi ska göra, och det kan man då göra genom att man pratar med andra folk, och det är otroligt viktigt.
Mm. Men det är inte så att vi ska bjuda in imamer som kan då komma och tala i sammanhang med kyrkan som ju har skett, va?
Kan vi enas och prata om någonting som har hänt i Sverige, som är liksom om ett attentat eller så, och vi har samma linje, då kan vi göra det. Men vi kan ju inte det är klart vi kan göra det, och så ska vi bedöma, men det är inte våran sak. Våran sak är att sprida.
Nu har jag hört in, men vad säger vi, är inte det här viktigt att vi skapar relationer emellan? Jag tänker på RS och SD faktiskt lite grann. Det här att vi skapar kontakter mellan olika invandrargrupper som då har helt andra religioner idag.
Det jag tänkte säga först är att man som... jag spinner lite som en katt i det här sammanhanget ikväll när jag hör att även de såna här frågeställningar där man oftast kan se en skiljelinje mellan progressiv och traditionell hållning, men även de som jag uppfattar som progressiva röster i kring det här bordet tar tydlig ställning för pensionen över det andra, så att säga. Det jag börjar samtalet om ikväll är ju då vad Svenska kyrkan kan göra för samhället, men jag var också väldigt tydlig för den här, i början med det resonemanget, och säga att det viktigaste är hur vi utvecklar Svenska kyrkan och vad det här är för organisation, och att så att säga visa budskapet och missionen för både människor i och omkring Sverige som idag inte är kristna av olika anledningar i olika delar av världen. Det är ju en central grundsten, skulle jag vilja säga, i Svenska kyrkans arbete. Så att det är ju kyrkans roll i det här sammanhanget. Om du med tidigare resonemanget menar att vi klart att vi, så att säga, finns ju inget intresse av att söka konflikt, det är ju det är ju inte det som är uppgiften heller, men att få fler människor i Sverige och i världen att så att säga vända sig mot Gud och mot Jesus budskap, det är ju en kristen organisations centrala uppgift.
Du ville tillägga något?
Ja, jag skulle bara säga att för mig så Frimodskyrka är ju kyrkans uppgift, det är två framförallt, och det är mission och diakoni. Och det är oerhört viktigt att vi gör både och, för att kunna Jesus Kristus som är kyrkans centrum. Sen är jag öppen för dialog med andra religioner, framförallt när det gäller frågan om krig och fred och sådana saker. Mm. Därför att där kan vi öka förståelsen mellan olika synpunkter. Mm. Men vi får inte glömma bort att kyrkan ska vara missionerande. Annars hade vi inte suttit här om inte Ansgar och andra hade fört kristendomen hit till vårt land, så hade vi hållit på med asatro fortsatt.
Ja, alla är ju välkomna in till våran kyrka, och det är ju liksom det. Men då är det ju våran kyrka, det är våran tro som alla får komma in till, men det handlar ju om våran tro. Och det kan vi inte sticka under stol med, att vi vill sprida Guds kärlek i världen och till så många som möjligt. Och det gäller ju även andra religioners människor också.
Men det kan vi ju knappast göra utan dialog.
Det är sant.
Vi måste föra samtalet, och det tycker jag är grundläggande då. Sen, ja, det är ju inte särskilt märkvärdigt. Det är ju, om vi ser påven till exempel, han träffar stora folkgrupper. Det är väl ingen som ifrågasätter hans kristna tro.
Och det funnits, vad heter det? Digitalt karbonpapper, så skulle vi sätta det på Agne, du uttryckte det väldigt bra, tycker jag. Mm.
Mm. Ja. Absolut.
Mm. Ja, absolut, ja.
En annan fråga som handlar kanske lite då, egentligen inte något som ett beslut i kyrkan, men bör vi kyrkan stå upp för rätten och kunna driva konfessionella skolor och friskolor? Det har ju begränsats väldigt på senare år. Det här hamnar ju egentligen lite då på gränsen, hur kan ni jobba uppåt i era partier krafter att påverka där. Ska vi inte kunna lära våra barn budorden och de här grunderna, utan det ska vara helt andra saker som man lyfter fram i skolorna?
Jag skulle vilja vända på resonemanget lite och säga, först då så har ju Falköpings pastorat fram till, så jag tror det är det var nu i somras väl, en förskoleverksamhet som på grund av dels ekonomi, dels barnafödandet och det minskade antal i Falköpings stad och kommun som inte gick att driva vidare. Och det tror vi alla kan tycka att det var ett väldigt tråkigt beslut att göra, men om man ser till förutsättningarna som var rätt så nödvändigt. Men med det sagt, alltså det som är, du säger konventionella grundskolor och...
Ja, alltså det är ju hela vägen. Jag har ju fått föräldrar som kommer och säger att vi vill göra det här. Det finns ju en kristen förskola till i stan här. Jo. Och föräldrar som inte är troende, inte ens går i kyrkan, men vi vill sätta våra barn där. Mm. Och därför blir jag lite förvånad varför inte då kyrkans förskola.
Men jag kan gå in där, för att det som vi gör i övrigt i den här just förskolan-boken, som numera heter Prästgården, det är ju att det blir ett ungdoms- och barnhus, barn- och ungdomshus om man säger så. Mm. Och där kommer det att drivas väldigt, väldigt mycket barn- och ungdomsverksamhet som kommer att ge möjlighet till att just få in barn i en sån här verksamhet. Jag tror inte, alltså för oss så ligger ju inte skolfrågor i vad vi kan liksom göra någonting åt, och det är ju ingenting som har med pastoratet att göra egentligen. Men vi kan komma åt, jag är ju söndagsskolelärare med, och det finns ett väldigt, väldigt behov av det hela, att barn vet inte och ungdomar vet ingenting i grunden vad kristendom är, och det gör ingenting, för vi har något att erbjuda dem, för de vet inte, och så ser de vad vi har. Så att ibland kan det vara en fördel.
Mm. En fråga till varför vi inte... Det var ju att skollagen, då är vi inne på riksdagsnivå igen. Mm. Ja, det gjorde alltså inte den här typen av undervisning. Då måste du ha ett tillstånd från samtliga föräldrar att föra en diskussion just den dagen du vill göra det. Så det var ju också en bidragande orsak. Vårt budskap kunde inte föras fram den vägen, men som du påvisar nu då, kan man bygga upp en bra ungdomsverksamhet kring prästgården, Sankt Olof, så tror jag det kan du hitta upp en förskola. Mm. Helt andra arbetsformer där vi har möjlighet att tala om Gud och Jesus. Utan att,
Och där får konfirmanden också en väldigt, väldigt, och där, de är ju som sagt var många.
Får jag möjlighet att slutföra mitt resonemang som jag började förut? Det var ju just det att jag tror på det som var din grundfrågeställning där, om att Svenska kyrkan ska ges möjlighet till exempelvis då grundskolan. Men jag tror att vi kan på sikt se det ännu större. Jag tror att det finns en misslyckad potential eller icke utnyttjad potential i Sverige. Om vi tittar på våra kristna vänner, du behöver inte gå långt ner till kontinenten, till andra lutherska länder där du har kristna samfund som kan driva äldreboenden och sjukhus och därigenom få en annan kraft i lokalsamhället och annat engagemang för barn och ungdomar, alltså bildningen men också omvårdnaden av gamla människor. Det här är ju för oss viktiga värden, så att se på de här frågorna tror jag definitivt att vi ska försöka, så att säga, driva på en sån utveckling på det sättet vi kan då. Från Svenska kyrkan, men det är ju en del ändringar som behöver göras först.
Anna.
Det kan vara finnas anledning bara att påminna oss om den historiska bakgrunden, att skolan växte fram genom kyrkan. Mm. Mm. Så att egentligen så gick man ju hand i hand ända fram till kyrkan skildes från staten. Så det finns sådana bitar, tycker jag, viktigt. Likadant forskningssidan, Utan dominikanermunkarna i Sverige så hade vi inte haft forskning på det sättet som har växt fram i samhället. Så att kyrkan betyder mycket under historien fram till nutid. Mm. Mm. Och det är viktigt, tycker jag, att understryka det. Och det gäller bland annat utbildning också. Mm. Så vi är positiva till konfessionella friskolor.
Mm. Det känns ju som här finns en helt annan tankegång än vad som finns inom Skolverket. Ja. Mm. Som ju faktiskt motverkar det här på ett icke... många ifrågasätter det här.
Tror du inte, Pio, att många är rädda för att öppna fördämningar här också? Det har funnits sådana här typer av friskolor inom andra religioner där man har närt, så att säga, terrorism. Ja, så men öppnar du upp en sida så måste du ju öppna upp hela vägen. Så
ja, men då måste du ju ha en vettig kontroll på vad det är de gör. Det är väl det här bristen.
Det måste ju finnas både pedagogiskt och ideologiskt, om man säger det så.
Ja. Då kommer vi fram på en annan intressant sak. Vi har prästbrist. Har princip överallt. Det finns ju de som undrar då, ska utbildningen bli enklare för de här? Eller ska vi se. Nu tappar jag. Precis. Och sen finns ju då en annan sak som har kommit upp här. Kring väldigt strikta krav att präster måste precis tänka så här och tänka så här. Det jag tar upp kring det här med präster ska krävas att de viger samkönade. Vad jag har förstått när man pratar ute så finns det inget pastorat som har problem med det här, för det finns alltid någon som gör det här. Och varför ska man införa, är det här någonting som påverkar att präster nu inte vill ta upp det här för att det är strider mot deras samvetsfrihet?
Mm. Ja, alltså från Frimodekyrkans sida tycker vi det är jätteviktigt att den här friheten finns. Det är ytterst biskoparna som avgör vem som får vigas till präst och inte. Och den ordningen tycker vi i grunden är viktig att bibehålla. Sen är det också viktigt, och jag vill understryka det från vår sida, att alla ska få en möjlighet att vigas oavsett vilken sexuell läggning man har. Så det är en signal från vår sida. Vi förordar den gamla klassiska äktenskapssynen, men vi säger att det ska vara möjligt för samkönade par att vigas i kyrkan. Mm. Mm.
Ja, vi ökar ju naturligtvis... tycker jag att alla måste ha möjlighet att vigas. Och vi ser ingen skillnad på vem som älskar vem och vilka slags par som gifter sig.
Men ska prästen ha möjlighet att känna att det här vill inte jag göra?
Det är en komplicerad fråga. Vi är en process just nu där det har varit ett väldigt motstånd. Likt det var med kvinnliga präster. Och nu går vi igenom den här frågan om homosexuella giftermål. Och det så småningom kommer inte att ens ifrågasättas. Och för mig ser jag ut att en framtid att alla präster gör det. Så ser vi det. Problemet som du tog upp med att det finns för lite präster, det är något som vi jobbar i stiftet här och det heter någonting som ideella som får en utbildning och kan predika, och det tror jag är viktigt för framtiden, att just ideella får större ansvar och kunna starta både verksamheter inom kyrkan och det är väl det som kommer att vara framtiden för alla. Mm. Det viktigaste är att vi jobbar ihop allihopa. Mm. Att vi just säger att det där måste vara en präst, det måste luckras upp de här jätte, som du sa förut, vad är det du heter? Arne. Det här med byråkratin inom kyrkan, att det måste på något sätt inte bli värre och värre, för det här är tillräckligt svårt nu. Mm. Mm. Mm, tack.
Får jag komplettera?
Ja, du kan komplettera så.
Ja, när det gäller just prästbristen så kan den inte avhjälpas, tycker vi, med att man sänker kraven. Mm. Med tanke på de teologiska strömningar, inte minst som kommer från USA just nu med högerkristna extremister, så är det viktigt att prästerna har en adekvat teologisk utbildning. Så det tycker vi inte, utan däremot så har det ju visat sig en del av dem som skulle vilja bli präster har då inte fått det, därför att man har haft felaktig syn, om man ser utifrån kyrkans majoritet, i äktenskapsfrågan och i kvinnliga präster. Så det finns ju en hel del som har utbildats inom menighetsfakulteten och så, som då har blivit prästvig i andra lutherska kyrkor. Så att jag tror att det handlar mycket om en helhetssyn på vad kan vi acceptera för mångfald i Svenska kyrkan. Kan vi acceptera präster med olika syn i ämbetsfrågan och i äktenskapsfrågan, då är det lättare att fylla prästvakanserna. Så ser vi det. Tack.
Jag tänkte svara på både dina frågeställningar. Den första då, vad gäller prästers idag rätt att tacka nej till att viga samkönade par. En liten personlig fråga blir det för mig så, men jag ser att det vore väldigt olyckligt att ställa de kraven på varje enskild präst i Sverige och flytta så att säga den mandatnivån ner till varje enskild präst. Jag tycker att det är som det ser ut idag, jag vet i Falköpings pastorat, i våra närliggande pastorat och i det stora delar, eller för att inte säga i hela Sverige, så länge det finns så att säga förutsättningar att var du än vill gifta dig, i vilken kyrka, i vilken församling som helst, så är det Svenska kyrkans uppgift att se till att det kommer en präst som vill förgylla er dag och viga två par. Det är det absolut viktigaste. Sen den delen om prästbrist. Jag skulle vilja lyfta in ett annat resonemang, lite personligare. Och det är ju det som någon, kommer inte ihåg om det var som var inne på det förut idag. När vi ser hur i det de lägre åldrarna är fler som tidigt i livet och kan, i så att säga i tonåren och 20-årsåldern som finner Gud, och det har man ju gjort mätningar på nu i Sverige, och det är till och med varit nationell media på att man ser en sån förändring. Så att jag kanske kommer med den ungdomliga optimismen i det här då. Jag ser att dels en sån sak som prästbrist, det har ju att göra med att Svenska kyrkan har minskat i medlemmar och engagemang. Det blir ju en naturlig följd, men av den här senaste strömningen nu, om vi kan få så att säga ännu större kraft i det och att det fortsätter, så tror jag att även den här saken om att vi om 10-20 år kommer ha för få präster är inte heller ett problem, för då finns det fler unga människor som känner att det är kallet i livet.
Mm. Någon mer som?
Ja, hon var först.
Det är ju så här att Svenska kyrkan ska ju vara öppen för alla. I Falköpings pastorat har vi gjort en studiecirkel som heter Regnbågsnyckel, där pastoratet ska bli certifierade i det här med HBTQI-plus-frågor. Och det har alla gått igenom. Vi hade anställningsintervjuer med ett par präster för ett tag sedan, där vi sa att vi höll på med regnbågsnyckeln, och där de tyckte att det var jättebra. Mm. Och då är man ju positiv till det. Mm. Och då kan de ju viga samkönade också. För att de är, det är ju en öppen kyrka. Mm. För tycker de det är bra så... Mm.
Och det här är ju en fråga som varken är svart eller vitt, utan i gråskala. Vi är ju delade i vår nomineringsgrupp på kyrkomötet besluten om en väjningsplikt, och det är varje pastorals skyldighet att se till att det finns präster som viger samkönade par. I Skara stift och i biskop Ulrika tydligt sagt ifrån att hon inte viger nya präster som inte viger samkönade par. Prästbristen, jag bara funderar lite grann på mig kanske. det talas ju om att man ska ta bort grekiska och hebreiska i prästutbildningen. Jag vet inte om det på något vis.
Nej.
Precis. Och det finns en antagningskonferens också där man ser genomgång.
Ja, det är inga lätta frågor.
Nej, det är inga lätta frågor.
Men de är intressanta. Mm.
Ja, vi diskuterar ju den idag, Eva-Marie, delvis. Vad beror, prästens roll så att säga, har ju förändrats. Det har blivit mycket av administration och stillasittande där också. På grund av det arbetssätt kanske man byr ut. Det är många i ungdomsverksamhet, till exempel i konfirmationsgrupper, bör prästen så att säga kanske vara aktivt deltagande på ett helt annat sätt. Förr såg man sin präst i sockenförsamlingen ganska tydligt. Idag är det kanske en farbror som dyker upp på söndagen. När man såg ungefär att den rollen måste nog i en modern kyrka, måste prästrollen förändras, och det måste vi nog fortsätta den diskussionen.
Ja, jag tror att det är viktigt för inte bara prästerna utan för oss som församling att just gå ut i samhället, i att inte stanna kvar inne i kyrkans hus eller i Sankt Olofs kyrka, utan vi ska ut och synas. Och det gör vi ju ibland på Plantis och på sånt här, men vi kan synas ännu mer. Vi kanske inte behöver vara i inlåsta i ett kontorsbyggnad eller inlåsta i någon kyrkobyggnad och undra varför inte det kommer någon, utan vi kan gå ut och göra oss, alltså, vi har funnit livet, och jag menar, varför ska vi inte ut och säga det? Tack.
Ja, en timme går fort. Vi skulle kunna hålla på en timme till, men jag vet inte, jag tror inte vi ska göra det, utan jag tror väl kanske vi får sätta punkt lite grann här. Vi kan väl säga så här att i 10-12 här närmaste veckorna så tror jag flera av er i nomineringsgrupperna kommer att presentera er själva lite mer utav ert program. Men jag tycker vi har fått en intressant diskussion här idag i varje fall.
Mycket.
Om det är lättare att välja idag, det vet jag inte. Det är komplicerat det här. Vi ska om en liten stund här, med en liten kort paus, ta in företrädaren för Floby och Stenstads pastorat, några. Och jag vill bara säga ett jättestort tack till er att ni kom hit.
Tack så mycket själva, och det har varit väldigt trevligt att träffa alla de andra grupperna här, måste jag säga.
Får jag avsluta med en sak?
Ja, du får väl.
Alltså, kyrkan ska vara en plats att längta till, där varje människas relation med Gud får vara unik.
Tack.
Det är väl en väldigt bra uppmaning.
Amen.
Jag tror ni alla står för den.
Absolut.
Stort tack.
Tack så mycket.
Tack.